En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, the hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Mowgli, som vi hörde där i människobyn i Örby. Ja. Och med då Baloo i den stora djungeln på andra sidan havet.
Ja,
och,
visst.
Jag ska nu lära allt jag kan, Mowgli. Var nöjd med allt som livet ger och allt det som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd för vitt nivå. Ja, det hade du inte räknat med.
Det hade jag inte räknat med alltså.
Nej,
oj, men, oj, oj. Jag vill inte tillbaka till människobyn. Jag vill stanna här med Baloo. Äta myror.
Ja, just precis. Just precis. Ja, men jag tänkte att det här var lite förfest inför kommande jubileer. För det här är avsnitt 495 och det betyder att det bara är fem kvar till 500.
Oj, oj, oj.
Ja. Och då tycker jag att man kan inleda med en liten trudelutt på det viset.
Ja, det var inte dåligt. Jag är chockad.
Och vi har ju kallats Mowgli och Baloo. Och jag tror det var Leifby såklart som
det var Leifby som myntade efter vår första, eller under vår första roadtrip. Så skrev jag att det känns som att det är Mowgli och Baloo som är ute och kör.
Ja. Ja. Ja, men du får stanna här. Vad är det han säger? Människoby. Det är ju människa.
Ja, precis. Vem är det som är bagerar egentligen?
Ja, det är väl några av våra chefer.
Ja, det jag tror nästan det faktiskt. Kanske Johan Kingfors eller sånt.
Mm. Ja. Bagheera Kingfors, det är inte oväntat.
Där har vi ett smeknamn.
Ja. Jaha, men hur är det där i människobyn då?
Ja, precis. Ja, det känns skönt att komma in till dig nu här i djungeln då. Men det är väl bra, det rullar på. Det är ju ljusare tider här borta i Sverige med, vet du. Mm. Och vi sitter och spelar in det här strax efter 6 lokaltid och det är fortfarande ljust ut och det är soligt och ja.
Ja, vad härligt. Ja. Och bättre blir det, så småningom ställer ni om klockan också. Men än har vi den här underbara buffertzonen när vi har sommartid. Det är ju underbart för NHL-publiken eftersom ni får en timme till godo och jag får en timme till godo att lämna och så på texter på nätet.
Exakt, inte stressmonumentale på samma sätt. Nej. När Jögas kommer in på morgonen och förväntar sig att det ska ligga en matta av bjuretexter då.
Ja, och vi och kan bara svara smackar.
Ja, precis, precis. Och ja, NHL-matcherna på östkusten börjar ju då vid midnatt istället för klockan 1. Det gillar man ju.
Ja, ja. Så det, ja. Ja, det är lätt att vara glad och nöjd och glömma bort bekymmer, sorger och besvär.
Exakt, du är ju i högform idag, Baloo.
Ja. Ja, men du, vi har som vanligt åtskilliga trådar att rycka i.
Ja.
Och vi tänkte börja med nyheten som kom häromdagen som ju indikerar att det är jag som ska åka till människobyn.
Ja, kanske det.
I november. För då har vi alltså NHL återvände till Stockholm och Globen, eller Avicii Arena som den heter nu då. För 2 matcher mellan Pittsburgh Penguins och Nashville Predators. Det var kul.
Ja, det blev kul. Det var ju väldigt kul. Senast då, 2023, då var det ju till och med dubbelt så många lag. När vi hade vårt egna lilla Four Nations nästan. Det kändes som en liten fin nationsturnering när det var Detroit, Toronto, Minnesota, Ottawa.
Ja, det var ju som en miniturnering där i 4 dagar.
Ja, de var här en hel vecka liksom.
Otroligt intensivt var det.
Ja, och vi var uppe på scenen i annexet inför alla matcher och dessutom en liten livepodd där Niklas Lidström dök upp också.
Ja. Ja, och Kronvall och Kenta Nilsson. Och
ja, det var alla möjliga ju.
Ja, men var det vi hade med? Det var Kenta och...
Anders Hedberg.
Just det, just det.
Det var ju då du fick ställa dig åt sidan nästan och lät dem gaffla på där. För de behövde ingen programledare eller bjurre som höll låda. Utan de körde ju verkligen för sig själva där.
Ja, det var bara att säga hallå, så började de dra stories.
Ja, exakt. Ja, det var
ja. Ja, men vi får väl se vad som händer. Det är ju långt dit... vi ska igenom sommaren först. Tack. Tack. Ja. Innan det blir höst och november i Stockholm.
Ja, men, precis.
Men det är ju rätt kul lag. De vill ju få dit svenska profiler då. Vi vet ju alldeles bestämt att Filip Forsberg lär ju komma.
Ja.
I princip nummer ett i Nashville och har varit ett tag. Och ja. De tar säkert med Adam Wilsby och Andreas Englund dit också. Och i Pittsburgh har vi då Erik Karlsson. Och större stjärna blir man ju inte, men ska man tro Jonathan Ekelivs teorier så är det inte 100 att han är kvar då.
Nej, precis. Det mesta talar för, enligt mig i alla fall, och enligt min profetia redan vid årsskiftet då, att han blir tradad i sommar när hans signing bonus har betalats ut och det inte är sådär, ja det är klart det är väldigt massa dollar för oss kvar på det där kontraktet, men procentuellt sett så är det inte så mycket pengar kvar att betala ut längre på det där kontraktet, och om Pittsburgh behåller lite lön och allt det som jag förklarat så kan han bli ganska attraktiv för contenders att byta till sig.
Ja.
Så jag tror ju att Erik Karlsson byter klubb, annars är han såklart ett stort dragplåster i den här Globen-matchen, men åtminstone Rickard Rakell tror jag kommer bli kvar, annars tror jag att de hade tradat han redan nu vid deadline.
Ja, förmodligen. Ja. Men det är ju inte bara svenskar som svenska publiken går och ser, utan de får ju se riktigt stora profiler, framförallt då Sidney Crosby. Han är ju det senaste kvartseklets stora NHL-stjärna, även om det har kommit nya raketer nu då, men han har varit med så länge så det blir ju coolt. Men även då Chrissy Tang och Malkin, och på andra sidan Steven Stamkos.
Ja, det jag tänkte komma till det, det blir ju speciellt för mig, men
ja.
Även om det blir udda att se honom fortfarande gå runt i gult.
Ja, men det blir säkert, det är ju riktiga grundseriematcher. Det är inte som förr att de kom och spelade träningsmatcher eller inledde säsongen på något konstigt vis. Utan det är mitt i smeten.
Ja.
Och det är ju bra. De har mycket att göra i NHL. Alltså den här kommande säsongen, då är det ju OS sen också. Men de vilar inte på hanen, utan de gör sådana här svåra logistiska utmaningar även ett sånt år.
Ja, vi ska ju komma in på general manager-mötena som pågår just nu i Florida mer, men där diskuteras det ju lite grann kring schemat kommande säsong, hur de ska hinna med allting. De har ju redan slagit fast att det ska bli All-Star nästa säsong också, trots att det är OS-uppehåll. Och diskuteras väl lite fram och tillbaka om de verkligen ska få till det också. Alltså det blir väldigt mycket att knöla in, och de har redan konstaterat att det kommer bli rekordmånga back-to-backs om de ska få till alltihopa liksom.
Ja, nästa säsong blir den blir speciell.
Ja.
Ja, men hur som helst. Tyvärr är väl biljettpriserna som vanligt blir en diskussion. Det är dyrt att gå på NHL-hockey, och det kommer det att vara i Stockholm också.
Ja, och vi som går på hockey här i Sverige är ju vana till exempel HV1-priserna när saker och ting kostar en väldigt massa pengar, men det är ju ändå relativt billigt jämfört med NHL-priser som brukar översättas till Globen också när NHL kommer hit, att en öl kostar liksom 200 spänn typ.
Ja, jag vet ju inte om jag kommer, men jag hoppas det, och i så fall så hoppas vi att det blir någon form av live-blogg igen, eller inför publik i alla fall.
Ja, att vi kan stå där och köra inför er.
Ja, jag tycker att vi ska sitta på en bar någonstans.
Ja, precis. Det, exakt. Det var lite synd senast då att det var en sån här VIP-loge och sånt där. Vi vill ju ha inför våra riktiga lyssnare liksom.
Ja.
Så det får vi jobba in i sommar när vi planerar.
Precis. Ja, du nämnde ju här som sagt, det avslutas idag. Det har varit årligt general manager-möte så här i mars, och då åker de inte till Winnipeg eller Buffalo eller så.
Nej.
De åker som vanligt till Florida. Och i år har de varit på, vad heter det nu då, Jonathan?
Ja, Menapolis.
Nej, jag har kollat, jag har ju kollegor som är där och har bevakat det här. Så att Manalapan.
Manalapan.
Det är strax söder om Palm Beach i alla fall.
Ska jag försöka sätta det, om det är Boca Raton eller Boca Raton? Jag tror att det är det Boca Raton.
Ja,
nu har jag lärt mig det. Även om de inte är där just i år bara för det. Men Boca Raton är det klassiska.
Ja, där har de nu. Och jag har ju alltid den här bilden av att de sitter där med dyra konjaker och cigarrer och skrockar och drar stories för varandra.
Ja.
Man måste höra med Alvin någon gång hur det är på de här mötena.
Ja, det låter inte dumt alltså. Jag antar att det är mest sånt. Även om det såklart diskuteras en del viktiga NHL-regler och så vidare också.
Ja, framförallt så är det ju schemat de har varit inne och diskuterat i år då. Dels på förslag finns nu då att man ska börja tidigare i september redan. Man ska lägga till två omgångar, så det blir 84 omgångar och, och därmed också då korta ner försäsongen, färre försäsongsmatcher, och det kan det inte vara någon i hela världen som sörjer.
Nej, precis. Ja, men det är klart att det är lite speciellt om de ska utöka säsongen, alltså när det redan är 82 matcher och liksom lägga på, visserligen bara två matcher, men upp i 84. Men samtidigt då, ja, det är ju det att de kortar ner försäsongen då helt enkelt, så att det kanske inte kommer kännas så mycket längre, utan det blir fler viktiga matcher snarare än de här kill me now-matcherna som du brukar kalla dem i slutet av september.
Jag hade också hoppats då att det skulle vara på förslag att de börjar tidigare, att de också slutar tidigare. Det skulle ju vara härligt om sista möjliga Stanley Cup-finalen var till exempel 10 juni och sånt.
Ja.
Så att man sen, så att det sen var så att de håller på ända till slutet av juli. Det blir lite utmattande och konstigt eftersom hockey i juli liksom.
Ja, exakt. Midsommar.
Ja.
Så är det fortfarande Stanley Cup-final i princip.
Ja, nästan alltid.
Ja.
Ja. Mina senaste födelsedagar har jag alltid firat ute på Stanley Cup-final.
Ja, precis. Så när jag var över 2022 så kom jag ihåg att jag åkte mitt i midsommarfirandet för att följa Tampa mot Colorado.
Ja, men då var det extra sent, eller hur?
Ja,
för
då var det var det faktiskt extra. Det var lite pandemipåverkat den säsongen fortfarande.
Ja, och men tyvärr finns det också diskussioner. Det finns de som vill att man ska stuva om. Nu har vi ju det systemet att man möter alla två gånger. En gång hemma och en gång borta. Och så är det flera divisionsmöten på det då.
Ja.
Men det finns de som vill ta bort det, att man ska återgå till fler divisionsmöten. Liksom. Att det blir Tampa, Florida 10 gånger per säsong. Och så. Men jag är emot det. Jag tycker verkligen alla ska möta alla.
Ja.
Och jag tycker det blir jävligt tråkigt om det blir för mycket divisions... alltså det finns matcher där som... man blir uttråkad till slut av att se samma lag om.
Ja, precis. Ja, det blir ju urvattnat med så många rivalmöten. Då blir det inte alls samma grej längre. Och så vill man ju ändå se sitt lag mot alla andra lag under en hel säsong. Alltså, man vill se Conor McDavid i sin arena eller alla storstjärnor komma på besök någon gång, så att säga.
Ja, man sitter här som jag går på Garden nästan varje match. Då vill man ju se alla lag.
Ja.
Man vill inte se Columbus 8 gånger till.
Nej, precis. Eller för den skull alltså Islanders 10 gånger per säsong. Liksom.
Det tjatas sönder. Det blir inte något exklusivt när de väl möts. Liksom.
Nej, även om det såklart är bra resemässigt och sådär. Men det ska också finnas en sportslig poäng med hur serieupplägget ser ut, tycker jag.
Ja, så jag hoppas de inte kommer fram till några sådana idéer. Det har väl också diskuterats slutspelsformatet då. Det finns stark opinion för att återgå till 1-8 i konferensen.
Ja.
Men det vill inte Gary. Han är väldigt motståndare till det. Han tycker det är så bra som det är nu, så att Colorado och Dallas kanske möts direkt i första gången och ett av lagen åker ur.
Ja.
Det är ut skogen, tycker jag.
Ja, nej, där håller jag verkligen med dig. Även om din käppest är ju 1-16 till och med. Och skippa konferenserna till och med. Men åtminstone inom konferenserna tycker jag att det känns rättvist istället för att det blir. Det är ju ofta det är så att man kan se moraliska finaler. Om inte i första rundan så i alla fall i andra rundan.
Jag står fast vid 1-16 och så gör om formatet själva serierna till 2-3-2.
Just
två hemmamatcher, tre bortamatcher, två hemma. Då kommer man... får man bukt med reseproblematiken också.
Ja, den gamla NBA-metoden är det väl?
Ja.
På det viset. Ja, det vet jag att du brukar brinna för. Nej, men sen har det varit mycket annars mest snack, skulle jag vilja påstå, om goal interference.
Ja.
Det har varit, och där har till och med gamesarna, om man nu kan säga så, satts lite på jobb, eller man ska säga. Fått studera en väldigt massa klipp. 54 olika klipp den här säsongen där goal interference varit aktuellt åt antingen friande eller fällande hållet. Och så har liksom general-människorna fått se de här klippen under rätt begränsad tid, så det ska vara lite verklighetstroget att de inte kan sitta i all evighet och överväga fram och tillbaks. Och så har de kommit fram till att i 52 av de här 54 fallen så har de faktiskt hållit med situationsrummet.
Ja.
Och det är ju NHL nöjda med då, även om det här är en ständigt pågående debatt. Och det är ju svårt med goal interference, för samtidigt då, i endast ett fall av de här 54 så höll alla GMs med om att situationsrummet gjorde rätt beslut. Så det är verkligen delade meningar hela tiden om den här regeln. Men NHL vill ju försöka bli tydligare och tydligare och kommunicera mer och mer vad som gäller och vad man går efter i den här bedömningen. Liksom. Och
Ja, vet du vad det är då?
Ja, det är det som är svårt, för att samtidigt så tycker jag att det, ja, när jag kollar på enstaka situationer hit och dit, så håller jag inte riktigt med om att, jaha, var det verkligen motståndarbacket som knuffade in honom och på så vis låg bakom att sin egen målvakt stördes? Eller var den där klubban verkligen på målvaktsbeskyddet? Så jag förstår väl lite grann, men jag skulle nog ändå inte kunna förklara så som NHL vill att det ska.
Nej, det känns fortfarande som det är väldigt godtyckligt när man ser olika bedömningar. Och en annan gammal käppes är, tycker jag, att man är lite för snäll mot målvakterna. Jag tycker att de alla andra får böka och stöka. Jag tycker de får stå ut med det också, lite hårdare tag.
Ja, precis. Där finns det ju olika sidor om man ska... Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. På ett sätt tycker jag också att det är så här, när man har ett målområde som är en annan färg, som ska vara målvakternas, att de kanske ska vara ganska fredade där inne, då är det ju lättare att förhålla sig till det än att det är en bedömningsfråga hela tiden inom det målområdet. Det skulle vara mer svart eller vitt om man liksom var med, hade större nolltolerans där inne. Ja. Men det skulle bli betydligt färre mål om andra sidan.
Ja, du vill ha mer mål.
Ja, det vill man ju också ha. Så att det, ja, jag vet. Ja, jag är kluven. Jag känner inte att jag för den här diskussionen framåt jättemycket. Jag är så kluven. Men, ja, det är svårt.
Ja, men jag hoppas de har haft trevligt och nu åker hem och känner sig mätta och belåtna till sina respektive hemstäder. Ja. Det är andra potentater som har pratat hockey också i veckan.
Ja, det kan man ju säga.
Och när Donald Trump och Vladimir Putin hade telefonsamtal häromdagen så föreställde de sig väl att de hade viktigare saker att avhandla. Men de lyckades komma in på hockey också då, för att Putin föreslog att Ryssland och USA ska mötas i någon slags landslagsserie. Ja. Och Trump hade tydligen inget emot det. Han tyckte det var en bra idé. Och man kliar sig i huvudet. Dels så är det ju liksom, ja visst, USA och Ryssland, men det är ju Kanada och Ryssland i så fall, och det är som historiskt har de stora kampen, som har varit de två stora hockeynationerna. Ja, sen finns det en massa moraliskt i det här såklart, men det kan man ju bortse från, det är de här två som pratar. Ja, det är mer så här, hur ska det gå till och när på året? De menar att det skulle vara NHL mot KHL-spelare då. Ja. Och NHL har ju inte liksom, ja, KHL, de lär ju som Putin säger, punkt och slut, det är hans liga. Ja. Som sätter sig mot honom. Men tänk vilka problem det kan bli för Bettman och company här om de försöker säga till Trump att det går inte.
Nej, precis. Och vi pratar ju precis här om schemaproblemen kommande säsong. Ja. Hur de ska få ihop det överhuvudtaget med nuvarande upplägg. Så att, ja, det kan bli stökigt. NHL hittills har ju bara släppt någon slags pressmeddelande om detta, att de inte vill uttala sig kring det, att de såklart inte varit involverade i diskussionerna hittills. De blev ju tagna på sängen av detta.
Jo. Men jag tror att de är väldigt oroliga nu över att Trump ska liksom bli förbannade på Bettman också och börja angripa honom på sociala medier som han gör med andra meningsmotståndare.
Ja.
Det skulle inte, tänk vad jobbigt för de som är så noga med att de ska vara vän med alla och inte störa någon.
Ja, precis.
Skitsamma. Ja. Det var ju bara, det var någon slags pikant över det där. Ja. Vad gäller hockey som har spelats senaste veckan, det är lite svårare den här tiden på året i och med att det är inga trailer och sånt. Det blir inga nyheter av den sorten vi kan bevaka.
Nej.
Men det händer ju saker hela tiden och det börjar ju verkligen dra ihop sig. Det är mindre än en månad kvar av grundserien nu. Ja. Det är närmare till faktiskt till grundserieavslutningen än till Four Nations, och det var inte så länge sedan.
Nej, det känns ju som det var alldeles nyligen när Conor McDavid avgjorde det där.
Ja.
Och är det som du säger, här torsdagsomgången, då är det ju några lag som kliver över 70-strecket helt plötsligt och har bara 12 matcher kvar.
Ja, ja, det går undan alltså. Ja. De är inne på stadion, menar jag då. Och ja. Så småningom kommer upp på själva upploppet också.
Ja, nu tar de position verkligen nu alltså. För att, och det får vi verkligen konstatera när vi kommer in på tabellen här, för att det är ju otroligt jämnt alltså.
Ja, vi kommer väl delvis in på tabellen direkt här, för att jag tänkte bara, jag ville lyfta på hatten för Bratten igen.
Ja.
För att New Jersey har vi varit oroliga för då, att de har större delen av säsongen legat på tryck, helt tryggt på andra eller tredje plats i Metropolitan-tabellen, men har ju åkt på sådana tunga skador här på Jack Hughes och Dougie Hamilton och Siegenthaler.
Ja.
Och de blir borta, ja, Hughes blir borta resten av säsongen och de andra två resten av grundserien. Och då tänker man, nu kommer det att braka ihop. Och kanske såg det så ut i början av någon match, men nu har de varit väldigt bra ändå. Och vunnit viktiga matcher och skaffat sig nytt gap neråt som känns hyggligt betryggande. Och det är framförallt en spelare som har tagit tag i det här. Han har tagit på sig rollen som, ja, nu får vi acceptera situationen och nu kör vi och fixar det här ändå. Och det är ju då Jesper Bratt.
Ja, nej, han är ju helt stekhet. Då var det någon som trodde att han var någon slags bihang till Jack Hughes. Att det är det som gör att hans poängproduktion har lyft sig för varje säsong som gått här fortsatt. Så är ju det helt fel. För dels i New Jersey så har det ju nästan alltid hetat att den kedja som Hughes, eller som Bratt spelar i, är den som är bäst för kvällen. Och nu när Hughes är borta, då har han alltså Cody Glass och Erik Haula som kedjekamrater. Och han har ju alltså gjort 10 poäng på de senaste 4 matcherna.
Ja. Ja, han är den som han anför det här laget nu liksom. Han är ledaren och ja, vi har ju varit pratat om det mycket. Man är imponerad av Jesper Bratts inställning liksom, att han, det finns ju ingen som är mer ambitiös med träningen och mer målmedveten i ambitionen att bli bättre hela tiden. Och han blir ju det också. Han har ju bara gjort framsteg efter framsteg och blir ju bättre och bättre och är ju liksom överlägsen ledare i svenska poängligan nu, uppe på 8:e plats i reguljära poängligan.
Ja, det är faktiskt otroligt. Alltså, visst har man haft höga tankar om Bratt och sådär. Men att han skulle vara på den här nivån, att han ska vara topp 10-spelare i poängligan liksom. Det är ju, och alltså överlägset. Han har 9 poäng ner till Nylander i svenska poängligan.
Ja.
Det är häpnadsväckande tycker jag att han är
så pass bra. Och nu har slagit klubbrekord i antal assist på en säsong. Han snodde ett rekord av Scott Stevens. Det är inte vilket namn som helst i Duffelsvärlden.
Nej, det är en superikon.
Ja. Och jag var där förra veckan och såg en match och när de vann mot Edmonton var det.
Mm.
Och pratade med honom efteråt. Och han är imponerande då med, för att han understryker med sån, man ser att det är så uppriktigt och sant när han säger att nej, jag försöker bara göra, i varje byte försöker allt jag kan för att hjälpa laget. Det är allt det handlar om, att laget ska ha framgång och gå till slutspel och ha chans att vinna.
Ja. Nej, han är verkligen ett föredöme alltså. För det är som du säger, han är ju dels en otrolig talang som liksom slår sig in i ligan som tonåring då, från Hockeyallsvenskan mot alla odds. Trots att han gick i 6:e rundan i draften liksom. Det brukar vara någonting som första runda val gör i så fall.
Ja.
Men också att han är den här träningsprodukten faktiskt. I första hand. Ja. Alltså, det är klart han har en otrolig talang. Men han har ju verkligen, han är ju alltid liksom bäst värden på försäsongen och så vidare. Man ser ju på sommaren här i Sverige hur han nöter. Han tar i princip inte semester liksom. Så det, och då ser man ju just det här att hans poängskörd ökar och ökar för varje säsong. Och nu är han alltså on pace för nästan 100 poäng. Om man fortsätter i den här takten.
Ja, och han har ju i alltid varit väldigt energisk. Man och liksom kvick. Det är som en... han är lite kanin där ute på isen. Liksom. Men i år har... Och det är ju helt i enlighet med den teorin då, att han utvecklas, blir bättre och bättre hela tiden. Han har fått en mer fysisk dimension i sitt spel i år. Han är ju inte så stor, men otroligt vältränad och stark såklart. Och nu ser man, tycker jag, att han utnyttjar det, men det är mer hårda bud i närkamperna med Bratten. Alltså.
Ja, ja, jag köper det. Det är Sveriges just nu bästa hockeyspelare.
Ja,
det kan man
slå fast. Och det är ett skäl till att behöver inte vara så oroliga, tror jag, för New Jersey-fansen som de har varit.
Nej, det känns som att det kommer bli tufft trots allt i slutspelet. Men i den där Metropolitan-divisionen där andra lag har problem också, den känns inte lika stark som vanligt. Kanske att de kan ta sig någon runda framåt i alla fall.
De är ju låsta med Carolina Hurricanes, det blir ju de igen. Ja. Det blir nästan med all säkerhet blir det Carolina New Jersey, vilket är lite tråkigt eftersom Carolina är inte... Det blir liksom inte sexigt kring dem i slutspelet, jag är ledsen.
Nej, precis. Även om det verkar funka för dem att de inte ha storstjärnor där. För så fort Mikko Rantanen försvann, då har de knappt förlorat sedan dess. Liksom.
Nej, de har 7 raka nu.
Ja.
Ja, nej. Närmaste divisionskonkurrensen skulle kunna ta dem från den tredje platsen är ju då Rangers. Ja. Och det kommer inte Rangers att göra. De har 8 poäng upp till Devils. Provocerande dåliga igår kväll när jag var, ja. De hade alltså säsongens viktigaste match skulle man, det är ju nästan alla matcher nu då för de här lagen i racet. Men det var en gyllene chans att ta 2 poäng mot ett tröttkört Calgary som kom från Toronto, hade spelat back to back, hade kommit in, berättade Rasmus Andersson efteråt vid 3 på natten. Och han sa att jag, hur orkar du det här? Nej, det gjorde jag egentligen inte, så jag var helt slut idag. Och ändå så, ja, och ändå så får de, vinner de över ett Rangers som var bedrövligt.
Ja, 13 skott på mål hemma mot Calgary. Som mest 5 skott i en period.
Ja, det såg ut som, här ska de spela säsongens viktigaste match. Och så gör de en insats som känns september och försäsong.
Ja, just det.
Alltså, det var 69:e matchen för Rangers och de såg ut som de aldrig har träffats förut.
Ja, det är ju...
Så osynkade och slarviga och bedrövliga var de. Fick inte, ingenting fick de att fungera. Fick inte, kunde inte slå en passning, kunde inte hitta varandra, etablera några längre anfall och vara helt värdelösa i försvaret. Ja. Jag blev snudd på förbannad. Jag är ju inte, contrary to popular belief, så är jag ju inte, hejar jag inte på dem. Men när man ser dem så mycket så blir man provocerad när fan är folk som köper biljetter för att se dem i årets viktigaste match och så beter de sig på det viset. Acceptabelt kallar man det.
Ja, ja.
Så the Rangers kommer, tror jag inte, de har fler matcher spelade än de flesta konkurrenter runt det där strecket. Ja. Och de kommer inte att klara det. Islanders ligger bättre till. De har 2 matcher färre spelade och 2 poäng färre. Och plötsligt gör tvärtom mot vad de har gjort förut. De kommer tillbaka.
Ja, de har ju vänt ligger... ett antal matcher här på slutet ja. Plötsligt. De som brukar vara de som säckar ihop.
Ja.
Och apropå svenskarna, vi har hyllat Bratt i New Jersey där och är inne på de här New York-lagen då, så måste man ju också lyfta fram, tycker jag, Simon Holmström alltså. För det gör man ju titt som tätt och det är en häftig doldis liksom. Men nu är han inte så mycket doldis längre, tycker jag, i Islanders, utan nu är han alltså i första serien, första powerplay. Han är alltså första valet i boxplay också. Mm. Här i mars så är det nästan varje match han spelat över 20 minuter. Och han närmar sig 40 poäng den här säsongen och kanske 20 mål lär han faktiskt slå också. Det är inte Bratt-siffror, men det är ändå imponerande vilken utveckling han har haft.
Ja, han är, det är inte alldeles olik Jesper i inställning och energi. Han är också liksom, ger allt i alla byten för laget. Och det är uppenbart att Patrick Roy är väldigt, väldigt förtjust i honom.
Ja, precis.
Och han gör ju ofta, det har ju varit specialiteten, har ju varit shorthanded mål. Men ja, också,
förra året
också,
så slutade han ju 2:a i shorthanded målligan.
Mm. Ja, och nu är det mycket empty net goals. Det är också en det visar något om att man offrar sig mycket för att göra de där målen. Man är inne i de situationerna och man ser till att det som ska göras görs.
Exakt, för det är just det att han har ju verkligen etablerat sig som en toppspelare defensivt sett och liksom spela boxplay väldigt mycket och inne som sagt då när det ska försvaras ledningar på slutet, men nu också att han ändå är första kedjan och alltså första powerplay och får så stort förtroende i alla delar av banan.
Igår var det Pierre Engvall dock som avgjorde borta mot Pittsburgh. Han låg under med 2-0 inför tredje och vände och vann med 4-2. Och det var Engvall som gjorde 3-2. Han har haft lite stökig säsong här.
Det är ju AHL till och med.
Ja. Men har kämpat sig tillbaka. Det är inte ett gnälligt ord utåt till någon. Utan bara biter ihop och kommer tillbaka och gör det bra. Det får man vara imponerad av.
Ja. Men annars här i den här divisionen då så var ju poplaget som vi snackade väldigt mycket om för 2-3 veckor sedan och trodde skulle ta platsen från New Jersey som 3:a i divisionen. Det var ju Columbus då som därefter alltså har, är det 6 torsk på de 7 senaste?
Ja, det är ända sedan den där gloriösa kvällen på Ohio Stadium inför 90 000.
Just det.
Det var liksom... Som det ser ut nu, vart det kulmen på Blue Jackets säsong? För sen har det inte alls gått bra.
Luften nu lite grann efter det.
Ja, liksom. Verkligen.
2 av de här förlusterna är ju mot just New Jersey. Som man trodde att de skulle ta i kapp. Nu skiljer det 10 poäng istället.
Ja, det var olyckligt. Jag har tjatat om det i bloggen några gånger här nu. Att man aldrig lär sig att det som har hänt inte nödvändigtvis säger något om vad som kommer att hända. Man kan inte utgå från... att man sitter med facit.
Nej, precis. Och det svänger så mycket. Vi kommer in på andra lag här runt strecket. Detroit till exempel som vi har
sett. Ja, men vi är kvar i
ja, vi fastnar i Metro. Vi stannar i Metro. Men nu vet jag i alla fall att Everson, han försöker ju gjuta mod i styrkorna igen här. De senaste torsken var ju mot just New Jersey igen då. Där de ändå sköt 45 skott, varav 23 tror jag i sista perioden. Och bombarderade Jake Allen, som man får hylla i New Jersey också, som varit oväntat bra. Ja. Faktiskt bättre siffror den här säsongen än Jakob Markström också. Verkligen stängde igen butiken i sista perioden, medan Everson då hävdade att det här var ju en av Columbus bästa matcher för säsongen. Och skulle de fortsätta så här, då kommer de get back on track ändå. Så att, ja, vi får se.
Ja, det får vi verkligen. Övrigt, Pittsburgh har ju haft en svit med många segrar, men de är för långt efter, och de står ju redan på 70 matcher. De har ju nått det, din ja, magiska milstolpe.
Just det, de är först dit, ja.
Ja, ja. Och det kommer inte att gå.
Nej.
Och resten behöver vi i Philadelphia.
Ja, nej.
Nej, då är det roligare att prata om Atlantic nu, och där ju Ottawa har dragit ifrån på den där första wildcard-platsen lite grann, och nu förlorar de då igår i en väldigt dramatisk match mot Montreal, och Montreal ska vi snart återkomma till, för att det är ju succé nu.
Ja.
Men jag vill hålla fast vid Ottawa, för att jag måste prata om Linus Ullmarks årets räddning förra veckan.
Ja.
Så, du såg den, antar
jag. Ja, mot just Boston förstås också.
Ja. Lorely, eller vad heter han?
Mason Lorry.
Lorry.
Ja, men jag ska försöka briljera med uttal.
Hade öppet mål i princip. Och skulle bara dunka in pucken med ett direktskott. Då kommer Linus, som var på andra sidan i utgångsläget, kommer flygande som Bernt Ljung i Brage på slutet av 70-talet.
Ja.
Och nyper pucken mitt i luften med plockhandsken. Liksom. Och hela Canadian Tire Center exploderar. Liksom.
Ja. Ja, det var faktiskt helt otrolig fotbollsräddning. Alltså.
Ja,
och att han dessutom håller den i plocken. Ingenting som jag tror Erik Granqvist till exempel förespråkar som målvaktsspel och hålla på sådär. Men han var ju helt uträknad och sen lyckas kasta sig tillbaka. Så ha den intuitionen.
Ja, och själv sa efteråt att jag bara skrattar. Ibland vet man inte vad som händer. Och Boston-spelarna erkände att det tog luften ur dem. När någon gör en sån här räddning, då blir man knäckt.
Ja, precis, gör man inte ens mål på öppet mål, liksom, att han flyger tillbaka även där och räddar en puck, då är det bara att tacka för sig nästan.
Ja. Men de har varit bra. Han har ju räddat några matcher då, men de har ju ändå framgång nu, Ottawa. Och jag törs ju inte svära på att det håller. Liksom. Men,
nej, det har man ju lärt sig nu med alla de här lagen, att de går ju upp och ner alltså.
Ja, det gör de verkligen. Men det var ju då imponerande igår kväll att Montreal, när de ställs mot varandra, så det var ju en riktig 4-poängsmatch, framförallt för Montreal.
Ja.
Och de vänder då också, de ligger under och vänder och vinner i ett Bell Center där trycket beskrevs som det bästa på många år.
Ja.
Det var olé, olé, så det dånade i hela Montreal.
Olé, 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 olé.
Ja.
Olé.
Ja. Och då har alltså Montreal för första gången sen i höstas, innan tabellen hade tagit form, så tog de sig över strecket då på Rangers bekostnad.
Ja.
Eftersom Rangers sumpade sitt gyllene läge och halkade ner under strecket.
Ja.
Men de uppträdde också som att de vill härifrån, så för de vill att säsongen ska vara över så de får åka hemma. Njuta av sina miljoner.
Ja, det verkar nästan lite
det är
så.
Hårda
ja, men det köper efter den brutala insatsen där mot Calgary.
Ja. Ja. Men Canadiens då. Långsamt blir bättre. De är längre fram i sin rebuild än vad någon hade vågat räkna med. Och jag tror att de blir farligast. Väldigt farliga här, eftersom de har minst att förlora. Det är inget fiasko för dem om de missar slutspelet. Det är det nästan för alla andra som är inblandade där. Ja. Utom möjligen då Columbus.
Ja, alltså vi pratade ju lite om dem där runt årsskiftet när vi konstaterade att de var hetaste ligan från mitten av december till mitten av januari. Under den månaden så tog den mest poäng i hela NHL och liksom klättrade upp från träsket där och var med lite grann i alla fall i slutspelstriden. Sen kom ju en lite sämre period igen och nu har de studsat upp igen. Men det är ju ändå häftigt att se hur den nya kärnan där som har fått några år på sig och som har fått några nya tillskott runt sig också börja se ut alltså. För just nu skulle jag vilja påstå att första kedjan med Caulfield, Suzuki och Slavkovski bland ligans bästa.
Ja.
Och faktum är att 5 mot 5 hela säsongen här så har de näst flest mål av alla kedjor i hela NHL, den första kedjan där. Det är bara Villardi, Shifley och Connor i Winnipeg som har gjort fler mål som kedja än den här. Och sen måste man också nämna kanske Calder Trophy-vinnaren Lane Hudson. Det är möjligt att han snor den titeln från både Celebrini och Mischkov.
Ja, jag skulle rösta. Skulle jag rösta nu så tror jag att jag skulle ha Lane Hudson som nummer ett.
Ja.
För det, jag lägger stor vikt vid att det är mycket svårare att komma in som ung back och dominera på det här sättet.
Ja. Nej, precis. Det är faktiskt, han leder ju nu poängligan också. Ja, så han är före Celebrini nu. Han har ju spelat fler matcher visserligen eftersom att Celebrini missar mycket av hösten. Men ändå, han leder rookie-poängligan som back i den konkurrensen. Det är, man får ju lite Cale Makar/Quinn Hughes-känsla.
Ja,
med den skridskoåkningen, med den pondusen och med den puckskickligheten. Och att det bara kommer fler och fler sådana här. Alltså, det är lite som Hughes-bröderna med Hudson-bröderna. För att Cole Hudson vann ju poängligan i IVM för USA. Är också back, draftad av Washington. Oj, där har de något spännande på gång. Och så finns det dessutom en Lars Hudson, född 2008, som är lite småspännande också.
Lasse
Hudson vet också.
Nisse Gandhi. Nej, det vet inte du vad det är. Kjell Arlingen-grejen.
Ja, just det. Det är
Men om apropå Washington då, om tabellen skulle vara låst nu, så är det då Washington som leder hela konferensen i väldigt överlägsen stil. Ja. De har 13 poäng till godo på, nu är det Carolina som är två.
Så det är otroligt att det är så.
12 poäng till godo på Carolina. Och då skulle de ställas mot Montreal. Då är det 2010 all over again.
Just det.
Då var det ju Washington-Montreal i första gången och Washington hade vunnit grundserien överlägsen stil. Och skulle bara städa av ett Montreal som hade kommit in i slutspelet på... Nej, men det... Framförallt så var det Halak, var det väl? Som,
ja, det var ju Jaroslav Halak. Inte Carey Price, utan Halak. Nej,
som stängde ner totalt. Och Montreal vinner till slut då i 7 matcher. Det var en av de här värsta man har varit. Då var jag i Washington hela tiden.
Ja,
då
ja.
Var de så knäckta så det liknar ingenting.
Nej. Ja, nej, men jag ser inte framför mig något liknande nu egentligen, men vem vet, alltså det här Montreal-laget, det är som du säger, de har ingenting att förlora. Sam Montembeau, vi vet hans högsta nivå åtminstone, och så den här första kedjan då, och så en Lane Hudson som tar steg hela tiden. Så att vem vet. Och de var ju alltså inte sellers vid deadline, utan de valde att till och med förlänga med spelare, eller åtminstone inte trada bort UFAs för att försöka göra en liten push här och ge de här spelarna chansen. Slutspelserfarenhet.
Ja, kul. Kul tycker jag. När det händer oväntade saker.
Ja. Jag ska säga en sak till också om Ottawa innan vi går vidare. Ja. Och vi nämnde väl det kanske, vi pratade om den traden var det väl i förra avsnittet med Dylan Cousins där. Men han kanske är den som har imponerat mest av alla trade deadline rekryteringar hit och dit. För redan nu så måste jag säga att det är imponerande vilken nystart han har fått i Ottawa. Och verkligen varit bidragande till deras urstarka marsch här. Och att de har koppla greppen åt den där wildcard-positionen. Alltså bara internt i laget så är det lite kul att se alla kategorier han leder sen traden. Han har flest registrerade målchanser, flest skott från slottet, flest tacklingar, flest tekningsvinster, flest kontrollerade ingångar i offensiv zon, med mera, med mera. Succévärning, får man säga, för Ottawa hittills.
Ja, så far har han varit gjort större intryck än Fabian Zetterlund, men Fabian kommer, jag lovar.
Ja, det ser ut återigen som att Buffalo håller på att vaska guld. Eller, vaska guld. Eller är vaska som är...
Vaska? Bort. Man inte vaska guld,
nej, precis. De vaskade guld när de fick fram Dylan Cousins, men nu håller de på att vaska bort han, kan man säga.
Ja. Ja, så är det Detroit då, här i Atlantic också. Och de såg ju då ut som en väldigt het kandidat till att rycka från där. Eftersom de vann så mycket efter Todd McClellan, men... Det var vi inne på redan förra veckan. De har den här förmågan att när de har chansen, när de får vittring, då säckar de ihop igen. Och nu har de förlorat jättemycket igen. Och de är inte borta på minsta vis. De har bara 3 poäng upp till Montreal då. Men det måste vara oroande att det liksom alltid kör diket när autostradan ligger rak.
Ja, precis. För de gick ju från ett av de kallaste lagen i ligan innan coachbytet då, till hetast i en och en halv månaders period åtminstone med Todd McClellan. Och nu de senaste 10 matcherna så har de plötsligt tagit minst poäng i NHL igen.
Oh.
Och ja, jag tycker nödvändigtvis inte att de spelar så dåligt ibland nu heller. Men nu har de ju den här förmågan att slarva bort matcher på 5 minuter. Oh. Att släppa in 2-3 mål helt plötsligt. Och det är ofta jämnt i matchen, till exempel senast mot Washington när det är 1-1 inför sista perioden. Men så blir det 4-1 torsken då.
Ja, exakt. det kommer, om det går åt skogen igen, då kommer det bli väldigt jobbigt för Steve Eiserman. Så då kommer det resas krav på hans avgång.
Ja, och speciellt utifrån hur han agerade där runt trade deadline. Ja. Det är ju mycket märkligt.
Mm. Ja. Jag vet inte om vi ska säga något om Buffalo. Jag skrev en hel krönika om dem idag. Jag vet inte om du såg den.
Ja, precis. Apropå det vi hann toucha pyttelite i förra podden med det påstådda Rasmus Dahlin-utbrottet. Nu blev det ett utbrott mot reporterna istället.
Ja, han sa att han var förbannad över vad Bissonette hade sagt då. Ja, vi behöver inte, vi pratar som sagt om det redan förut. Men det är ju för sorgligt att de här lagen de har trängts med i botten några år då, i sin division. Just Ottawa, Detroit och Montreal, de har ju stuckit iväg nu. Och medan de har fastnat, de är ensamma kvar i den här misären.
Ja, det var inte alls meningen.
Nej.
Ytterligare en ny start i sommars med ny coach och lite nya spelare. Sådär.
Ja, de måste ju byta coach, de måste byta GM och de måste ju om laget. Alltså, och liksom utan att uttrycka det så låg det ett hot ändå från Dahlin om att det måste ske saker här. Och om det inte gör det, förr eller senare måste han ju ta sig därifrån. Han kan inte slösa bort hela karriären om det fortsätter på samma vis.
Nej. Och jag måste bara säga då, vilken impact han trots allt har när han väl är på isen i Buffalo. Vi ska komma in på bästa backparen till exempel senare här i avsnittet. Och då kommer väl inte riktigt Dahlins, Buffalo har väl inte representation där. Men Dahlin är då, alltså han, när Byram får spela med Dahlin, när de sätter upp de två. Då har de alltså 33 mål framåt och bara 15 bakåt. Och det backparet ihop är faktiskt det backpar sett till istid som producerar mest framåt i hela NHL. När Byron får chansen att spela med Dahlin. Men hans siffror utan Dahlin är inte alls bra. Och faktum är att i hela Buffalo är det så att varenda spelare som är ordinarie, som har spelat liksom majoriteten av alla matcherna i säsongen, har positiv expected goals med Dahlin på isen, men negativ expected goals utan Dahlin på isen. Så det är så tydligt att Dahlin är i princip hela laget där.
Ja. Ja, så är det ju. Men tänk då, det är ju det. Vi tänker ju på honom i ett bra lag. Alltså. Någon gång vill man se det. Och att han får spela riktigt viktiga matcher. Liksom.
Ja, och jag tyckte man såg i Four Nations också efter Kronor att ja, nu var ju Erik Karlsson också, men annars kändes nästan Dahlin som vår bästa back. Alltså.
Ja, jag tycker det var Erik. Men,
Jag har ju sagt Erik också, men man såg glimtar av Dahlins potential då. Jag tyckte han skulle fått ännu mer förtroende av Halland faktiskt.
Ja, de får väl stifta bekantskap igen i VM. Ja. De får bara ringa och boka honom.
Ja,
i väst då. Där har det ju blivit faktiskt ett race kring sträcket också. Vilket är väldigt roligt. Och igår då när Calgary lyckades slå Rangers så tog de sig över sträcket tillfälligt i alla fall. Men när St. Louis sen slog Nashville så gick de upp med 75 poäng. Och tänkte att det blir de kvar, för Vancouver har ju Winnipeg hemma. Men de gjorde kanske årets match mot Winnipeg och vinner med 6-2.
Ja, det är...
Så just nu är Vancouver på sista wildcardplatsen på 75 poäng. St. Louis under med 75. Och Calgary sen då på 73. Men Calgary har 67 matcher spelade, Vancouver 68 och St. Louis 69. Sen lurkar ju Utah strax bakom också då. Men de åkte ju på en riktig propp mot Edmonton igår med 7-1.
Ja, nej, det var ju inget statement åt rätt håll så att säga från Utah, utan tvärtom. Ja.
Nej. Men kul att se Vancouver, eftersom det är nästan ett svenskt lag.
Ja, det är så mycket svenskar. Det är alltså 7 svenskar uppe i line-upen nu.
Ja, det är 2 Elias Pettersson, 1 Marcus Pettersson, 1 Nils Höglander, 1 Nils Åhman, 1 Jonathan Lekkerimäki och så är det han...
Ja, Linus Karlsson dessutom.
Linus Karlsson, ja. Ja, det är fler svenskar än vissa SHL-lag.
Ja, det är ju nästan faktiskt alltså.
Och det har sett lite, det känns som det har liksom hänt lite där efter trade deadline ändå, att de håller på att hitta något. Och Elias P då, den äldre, han ser bättre ut nu.
Ja, alltså nu har han gjort poäng i 5 raka matcher.
Ja.
Och han har gjort mål i straffavgöranden till exempel och sådär, och glänser lite mer nu får man säga. Och min lilla teori är ändå att det korrelerar lite grann med att Quinn Hughes är tillbaka också. Det är ju ändå
Absolut.
Alltså en otroligt bra back. Och jag har ju pratat om det också efter när jag pratade Elias Pettersson liksom, och efter den där JT Miller-traden. Så då var ju Quinn Hughes skadad och han missade ju Four Nations och det har varit tungt för Vancouver att ha honom borta. Men i samband med den traden så sa jag att det blir spännande att se Elias Pettersson nu när väl Quinn Hughes är tillbaka, när han får spela mer med Quinn Hughes. För det är samma sak som med Rasmus Dahlin som jag pratade om i Buffalo. Att alla lyfter sig med honom på isen och så har det verkligen varit för Elias Pettersson också. För oftast är det JT Miller som har fått minuterna med Quinn Hughes och inte nödvändigtvis Elias Pettersson. Men nu kommer han ju få det. Och det har han fått i de här senaste matchen också. Och då ser man ju även underliggande statistikmässigt att det verkligen lyfter för Elias Pettersson.
Ja.
Så att det hör ihop lite grann.
Ja, det ska bli kul. De kommer hit i helgen faktiskt. Det är matiné mot Rangers på Garden på lördag. Med detta svensk lag. Ja. Och det är en stor kväll på, eller stor dag på Garden. För det är Sam Rosen Day.
Oj, kommentatorn.
Kommentatorn som gör sin sista säsong, då ska han avtackas och hyllas, även om det sen är 4 hemmamatcher kvar, men då har de så mycket annat som de måste göra. Ja. Så det blir Sam Rosen Day, och det, alltså, jag älskar Sam Rosen som person och som kommentator och kommer att behöva näsduka med mig.
Ja, jag förstår det, och då vill vi höra
en It's a power Precis. Play goal.
Mika Zibanejad scores. It's a power play goal.
Ja. Ja, du hörde inte den gången. Det gjorde inte jag heller live. När han gjorde 5 mål, Mika.
Ja, jag var ju på plats. Mm.
Ja, du var ju det. Och jag med. Och då när Mika gjorde sitt 5 mål på övertid. Mm. Can you believe this?
Ja. Ja, det är
ju... ja, men han är en så exceptionellt vänlig man också. Vi ses då och då där på Garden och pratar alltid. Och så. Han har lovat att han ska komma till Stockholm någon gång framöver.
Ja, det hoppas jag.
Någon sommar. Ja, hur som helst. Och sen har de även matchen mot Devils och Islanders. Då, så då ska jag hänga lite med vår vän.
Ja, det tycker du ska göra. Det är vår vän tycker jag.
Ja. Ja.
Ja. Men för att åka tillbaka till väst då. St. Louis tycker jag också, alltså nu hade ju de den där platsen en liten stund då. Men de är heta, så St. Louis är faktiskt efter Four Nations tror jag att de har 3:e mest poäng i hela NHL. Och Montgomery är väldigt stolt över, eller nöjd åtminstone utåt över hur han börjar få till det där nu. Efter att ha varit i klubben i 3 månader nu. Och inte riktigt nöjd med hur det såg ut inledningsvis. Men nu börjar sätta sig, nu är St. Louis rätt bra faktiskt.
Ja, jag tror att de har ju sitt främsta vapen där, alltså, i båset. Han är en väldigt, väldigt bra coach. Boston kommer få ångra resten av decenniet att de gjorde så.
Ja, så är det.
Så att de är farliga, absolut.
Ja, och jag vill lyfta fram den andra offersheet-spelaren. Alltså, för jag pratade mycket om Filip Broberg, som har varit bra i Blues den här säsongen. Och han fick en väldigt bra start direkt och man kände ju att ett kap av St. Louis att göra det där.
Men även Dylan Holloway.
Ja, precis. Alltså han är uppe på 54 poäng nu den här säsongen. Mm. Han var ju alltså nere i AHL delvis för säsongen Edmonton och 9 poäng i grundserien. Sen var han ju rätt framtränad i slutspelet jämförelsevis. Vilket kanske föranledde att St. Louis gav honom det offersheetet. Men alltså 2,2 miljoner dollar i lön då som inte Edmonton matchade för en spelare som uppenbarligen är god för 54 poäng så här långt in på den här säsongen. Det är bra business av Doug Armstrong där. Ja. Och framförallt verkar han ha otroligt bra kemi nu med Jordan Kyrou som har verkligen vaknat till liv också. De två kombinerar ju för en väldigt massa mål. Ja. Det där har St. Louis hittat någonting.
Ja, som sagt, de kan absolut bli farliga. Men så många svenskar så vill man ju gärna se Vancouver i slutspel. Får jag se. Ja. Högre upp i västra tabellen så kommer det att vara kamp mellan Dallas och Colorado. Så är det bara.
Ja.
Om vem som ska ha hemmaplansfördel när de möts i första omgången. Ja. Det är synd att de ska mötas. Och då får vi se om Colorado har ytterligare ett vapen med sig. För att Gabriel Landeskog, ja du, det börjar nästan närma sig känslan av att det kan vara en comeback på gång. Ett försök i alla fall.
Ja,
jag gjorde ju som... Förra veckan hade jag en intervju med honom apropå att det nu rullar en dokumentär om honom här. Clean Sheet som handlar om hans kamp de här 2-3 åren nu med skadat knä och försök att komma tillbaks. Och då visade det sig, då vill han, det finns ju inget svar säger han på om han kommer tillbaks eller inte. Bara att han inte ger upp.
Nej, precis.
Och att hur svårt det har varit, det handlar om att han inte stod ut med hockey ett tag och inte ville se några matcher.
Nej, precis. Mitt under säsongen så avstod han att kolla på Colorados matcher för att det var för jobbigt för han och inse att han kanske aldrig mer får vara med själv.
Nej. Men nu har han gjort en träning där alla såg, det var ju bilder därifrån, det såg han ut som vanligt.
Ja, det såg ut som en fräsch Landeskog som for fram på isen där.
Ja, och nu är han med klubben på en sväng här i östra Kanada. De ska möta Leafs och Senators och Canadiens. Och jag börjar tro att snart sitter jag i Denver.
Ja, på comebacken kanske.
Ja, det skulle ju vara något.
Ja, men det är ju lovande alltså, för annars har det hetat att när han har försökt vara med på isen och deltagit lite grann på träningar tidigare och så där, så har han snabbt försvunnit igen och fått ett bakslag liksom. Och då påstås det, vad jag läste i alla fall, att det har svullnat upp i knät igen, att det inte är redo för den belastningen som det är att åka runt och trycka på med skridskorna 100%. Men eftersom att han ändå nu har tränat och dessutom följer med på roadtrippen och verkligen testa nu, känns det som att det är bättre än vad det någonsin har varit i alla fall.
Ja, vi får se. Det ska bli jävligt spännande att se om det går, och vad som händer i så fall. Jag menar, han har ju nästan missat 3 säsonger. Det är ju, skulle vara enormt om han kommer tillbaka. Och grejen är att det skulle vara ett genombrott för medicinen. För att medicinvärlden, för ingen har kommit tillbaka från den här typen av operation. Så att det är, många säger då att ja, kommer han tillbaka så blir det slutspel, för då blir det mycket enklare för dem att hantera
lönetagsmässigt.
Ja, det blir krångligt om han ska in innan dess.
Ja, så är det.
Men det finns väl någon som kan fejka en skada.
Ja, det där kanske de löser. Det vet vi hur NHL fungerar.
Ja, men du, han är inte den enda som har varit borta länge som funderar på comeback.
Nej.
Zedek hade en intressant intervju med Jonathan Taves. Han har ju inte heller spelat på 2 säsonger nu då, men har inte officiellt gått i pension.
Nej.
Och i den här intervjun med Athletic så framgick det att han vill, nästa säsong så vill han spela igen. Han har nu ägnat sig åt oss. Han har varit på Bali och Puerto Rico och surfat, lärt sig surfa. Och han har också varit i Indien och haft andliga upplevelser där.
Ja, det var något detoxprogram som han i månad liksom. Jag har ju sett bilder därifrån. Ja.
Han har ju haft problem med post-covid och något annat, utmattningssyndrom och grejer.
Och immunförsvaret har varit helt jobbat.
Ja, men nu känner han sig pigg ändå och vill komma tillbaka, men inte till Chicago, det är inte aktuellt.
Nej, det var ju tydligt mer.
Är det målbrottet?
Ja, Mowgli
har kommit i målbrottet.
Ja, men det är ju positivt. Då utvecklas det lite grann i alla fall kanske. Ja, nej men precis. Alltså, han var ju tydlig med att det är ett avslutat kapitel. Han var missnöjd med slutet där i Chicago och hur det blev liksom. Men det känner samtidigt att han inte vill dit och rätta till någonting, utan de är i en fas för sig nu och han vill gå vidare och han vill hitta passion för sporten igen, och det låter som att han hoppas få en roll i bottom six i något contenderlag här nästa säsong.
Ja. Vad kan du tänka dig att se honom i Tampa?
Ja, alltså som en tredje center i ett topplag, alltså då tror jag, till en inte allt för stor summa, så tror jag att rätt många lag är intresserade av att testa i alla fall.
Ja, det tror jag också.
Där finns det rutin och kvalitet i alla fall. Så får vi se vilken nivå han håller efter 2 år borta.
Ja. Jaha, har du något annat innan vi går in på vårt special? Vår veckans lilla specialgrej?
Nej, men vi kanske ska gå in på den då. Vi har ju varit inne och touchat vid många lag nu trots allt.
Ja. Ja, vi kom fram till här i veckan att vi... vänta nu. Nu. Jag sitter och läser... Elliot Friedman har kommenterat lite saker här om att... Nej, det var inget som behöver
ta sig. Det är sista dagen av General Manager-mötena, så jag antar att det var någonting därifrån kanske.
Ja, förhandlingarna om nytt CBA ska upptas i början av april. Ett nytt kollektivavtal alltså. Och det lär ju bli klart.
Det är ju
ett år kvar på det.
2026-2027 säsongen som det behövs skrivas ett nytt.
Och så diskuterar de vad de ska göra med All-Star-matcher. Det är ingen som vill... Ha den,
nej, det är ju dels det här schemamässiga att knö in den plus OS då. Men sen är det ju problemet också att inte många spelare vill vara med på den där All-Star-matchen.
Nej, såklart. Ja, men vi kom fram till att vi har lite så här specialer. Och den här veckan kör vi bästa backparen. Nu var jag som kom på idén och sen glömde jag bort det. Så att jag fick rafsa ihop här snabbt nyss. Men dess bättre har jag ambitiösa Ekliv Mowgli med mig. som inte är lika slarvig som Baloo ute i skogen, utan fortfarande har människobyns arbetsmoral i blodet.
Ja, och teknik, eftersom att jag, nej men titta, jag fortsätter med målbrottet här.
Du måste äta lite myror. Då
ja, jag tror det faktiskt.
Äta myror?
Ja. Ja. Nej, men jag är som vanligt så... Kolla lite på statistiska parametrar här också. Men ja, vi körde ju bästa målvaktsparen i höstas. Så vi kör väl bästa backparen och i ett senare avsnitt här kanske bästa kedjorna för säsongen också.
Ja, den här säsongen pratar
ja,
vi om. Också.
Ja, exakt. Det är ju viktigt att poängtera.
Och några har ju brutits upp och det är inte alltid samma backpar liksom spikade hela tiden.
Nej, så jag kan säga att min ranking är ju mest baserad på hur mycket de har spelat ihop. Så alltså det är inte det som är avgörande såklart, men har de spelat liksom betydligt fler minuter ihop än andra backpar som är jämbördiga, så har jag valt dem som verkligen hållit ihop.
Ja, och jag tycker det finns ju ett som står ut framför alla andra. Jag är hundra på att du har det som rankat högst också.
Ja, du kan få säga det. Det är nummer ett kan jag säga.
Ja, det är Cale Makar och Devon Taves.
Ja.
Det skulle jag tippa. Annars vore du galen. Och det är det ju.
Nej, precis. Det är klart att de har en otroligt speciell kemi. De har ju spelat ihop länge. De har vunnit en Stanley Cup ihop dessutom. När ja. Landeskog myntade begreppet om McCard är att det är en sån spelare som behövs för att vinna Stanley Cup. Liksom, och bygga ja. Ett sånt bygge. Men han är ju bättre när han har Taves vid sin sida också.
Ja.
Det är därför Kanada tar med honom till Four Nations för att spela med McCard. Liksom. Det blir en bättre version av McCard dessutom när han har sin kära Taves intill sig.
Ja, men de är ju så samspelta och Taves är ju också alltså, högklassig. Han hamnar ju i skuggan av McCard och McCards siffror, men han är ju fruktansvärt bra han också.
Ja, ja, precis. Och hans plats i Four Nations-truppen är ju berättigad även om han inte skulle spela ihop med McCarr. Så absolut, att han är ju tillräckligt bra för det ändå. Så att det är två riktiga elitbackar ihop. Liksom.
Ja, och McCarr kommer vinna Norris Trophy. Det är ingen snack. Jus är ju också en storartad back, men han har varit skadad för mycket.
Ja, faktum är jag brinner ju mycket för Jus. Alltså MVP-mässig nästan. Men det är ju problemet att han har missat så mycket matcher. Han har faktiskt bättre poängsnitt den här säsongen än vad McCarr har. Så hade han spelat liksom alla matcher, lika många som McCarr, med samma poängsnitt, och hade han toppat backarnas poängliga. Och då har ändå McCarr gjort en kanonsäsong.
Men det är också, det är inte bara siffror, det är ju liksom hur han gör målen också, vilka soluppvisningar han står för ibland, McCarr.
Ja, jo, precis. Han är ju så otroligt spektakulär. Ja. Och han kan ju på ett annat sätt än Hughes, så kan ju han göra mål på egen hand. Han kan ju verkligen transportera från egen zon, raka vägen in i offensiv zon, bli fri i princip. Finta förbi hela motståndarlaget.
Ja.
Och jag tycker han har utvecklat sin defensiv också.
Ja, men det där var det mer givna. Sen vill jag höra hur du går vidare.
Ja, precis. Jag har haft lite svårt att bestämma vilken ordning jag ska ha de här, men jag har ändå bestämt mig för en topp femma. Jag kan säga att alla de här fem backparen jag har tagit ut har topp 10 mest istid ihop, 5 mot 5 av alla backpar den här säsongen. Och alla har minst plus 10 också i målskillnad ihop.
Okej. Ja.
Det tycker jag ändå är bra utgångspunkt så att säga. Men tvåa, ja, lite moraliskt konstigt kanske att slänga med en just nu dopningsavstängd back. Men Forsling, Ekblad, vi vet att de två ihop kan vinna Stanley Cup. Liksom.
Mm. Ja.
Och de har varit lika överlägsna även den här säsongen skulle jag påstå. Lika dominanta, svårpasserade och inne på en väldigt massa mål framåt också.
Ja, men du har ju ingen moral. Det vet vi som spelar fantasy hockey mot dig. Du tar ut Ovechkin och så hela tiden.
Nej, jag är alldeles för cynisk när det kommer till sånt här. Usch.
Det är lite... Du, är så här, du skulle kunna vara en bra GM i NHL. Du inte bryr dig.
Ja, nej, det här... Nej, så där kommenterar jag inte. Ja. Nej, men nästa backpar jag har tagit ut också, det är ju då från grundseriedominanten här, Winnipeg Jets. Och då är det backpar som har spelat mest ihop i hela NHL den här säsongen. Enda backparet över 1000 minuter, 5 mot 5. Och det är Josh Morrissey, eller Josh Norrissey, som de ju säger där uppe i Winnipeg.
Och DeMello.
Dylan DeMello, ja.
Ja, mm. Ja. Jo, nej, det är svårt att ifrågasätta när de har gjort så succé.
Ja, men spelar man mest i hela NHL ihop i det lag som toppar västra konferensen och har gjort en sån supersäsong, ja, då måste man vara topp 5 här tycker jag.
Stora tuffa, det tänkte jag på igår. Jag tänkte på två gånger här med Edmonton och Calgary på besök, att spelarna i västra är större. Det är en större konferens. Liksom. Ja. Större, längre och biffigare. Liksom.
Ja, det finns några rejäla pjäser där. Vegas backsida till exempel.
Ja, och då är det ännu större att vara lyckad back där, känner man kanske.
Ja. Ja, det känns ju, alltså många av de här backparen jag tar fram så är det ju någon som sticker ut och som anfaller, alltså, alltså till exempel Quinn Hughes backparet kanske skulle kunna ta med här också. Jag menar, förra året var han ju grym ihop med Filip Hronek.
Den här säsongen, spelar ihop, ja men de spelar, just nu spelar de ihop.
Ja, precis, men det har varit mycket ihop med Tyler Myers, han har faktiskt bättre siffror den här säsongen med Tyler Myers. Men alltså jag har faktiskt inte tagit ut Hughes den här gången för att han har ändå bytt mellan Myers och Hronek lite titt som tätt. Så jag vill ha någon som verkligen har suttit ihop den här säsongen. Mm-hmm. Och nästa back bör jag ta ut. Jag är inte så förtjust i Evan Bouchard, men han och Mattias Ekholm, vi vet ju vilken kemi de har och vad som har hänt med Evan Bouchard sen Ekholm-traden. Liksom. Och vad som har hänt med Edmonton sen dess också skulle jag vilja påstå.
Mm-hmm. Och igår, som sagt, så vann de med 7-1 mot Utah. Och jag pratade med Mattias, han gjorde ju comeback efter att ha varit skadad i 14 dagar. Och kom in och gjorde mål och 2 assist och sa efteråt att nu känns det som att vi har börjat varva upp. Ja. Det var ju lite trevande här, men nu känns det som att de är på väg mot där de var i fjol och då blir det farligt.
Ja, precis. Och då var ju verkligen det backparet steket i hela vägen fram in i, mot midsommar där. När alltså Bouchard, ja, var den som hade gjort mest poäng i, var till och med slutspelsrekord i antal poäng. Eller i alla fall under 2000-talet då med back i Stanley Cup. Så att det finns ju potential. Och även den här säsongen, även om jag tycker det är några liksom i ögonfallande misstag titt som tätt av Bouchard och han inte ger 100% hela tiden tycker jag i sina defensiva ageranden utan ser lite loj och slapp och dum ut nästan. Ja, men alltså i markeringsspelet ibland är ju häpnadsväckande och Ekholm får verkligen rädda upp honom. Men med pucken är han ju otroligt bra och det här backparet bidrar enormt för Edmonton.
Så att, yes.
Ja. Och sen då är det lite kontroversiellt här, mitt sista backpar. Då slänger jag in ett Tampa-par, men jag tycker det är svårt att inte argumentera för McDonough och Cernak den här säsongen. Alltså. Till och med topp 5 i hela NHL.
Ja.
Då baserar det här på alltså att de var flest defensiva zonstarter i hela ligan den här säsongen. Nästan tuffast uppgift av alla. De, Cooper litar ju stenhårt på dem när det ska försvaras. Liksom. Och trots att de har så många defensiva zonstarter så har de varit inne på 14 mål, fler mål framåt än bakåt den här säsongen. Det är faktiskt bäst plus minus i 5-5 av alla backpar den här säsongen. Och då har de alltså enbart defensiva uppgifter.
Ja, ja. Jaja, du behöver inte be om ursäkt.
Nej, nej. Alltså det finns backpar som har spelat mindre som varit inne på dubbelt så många mål bakåt.
Mm. Så att, ja, det är en stor skillnad att Mac har kommit tillbaks. Och det är en stor skillnad för Nashville att han har försvunnit.
Ja, det ser man ju på hur... Ja. Exakt. Och att Tampa plötsligt är ett av lagen som släpper in minst mål den här säsongen. För att Hedman har kunnat frigöras mer offensivt och inte behöva spela så mycket defensivt. Och Cernak och McDonough tar hand om... Och vi ska säga att Cernak också har varit ganska skadefri den här säsongen. Annars har han varit plågad sen Stanley Cup-titlarna. När de två kan spela ihop, ja, då har Tampa arguably ett av ligans bästa defensiva backpar. Kanske det bästa rent statistiskt i alla fall den här säsongen. Sen vill ju Slavin till exempel ge sig in i leken där och några till, men otroligt viktiga för Tampa är de där två.
Ja. Ja, det finns ju några backpar till. Jag har inget att invända mot din ranking här, men det finns några som man ändå som man är förtjust i, och du nämnde där Slavin och vad heter han?
Burns.
Brent Burns, ja. Är ju ett par, och sen vill jag nämna, nu har inte de, eftersom han precis har kommit tillbaks, så de kan inte nämnas här, men det är ett väldigt effektivt och klassiskt backpar i LA nu med Drew Doughty och Mikey Anderson.
Ja, ja.
Väldigt bra backpar.
Precis, och där Mikey Anderson är ju lite underskattad, det är ju lite en Cernak McDonough-typ ju. Väldigt bra defensivt och väldigt bra även ihop med Gavrikov. Då var de som ett Cernak och McDonough-par där för LA, som trots att Doughty inte spelade egentligen fram till Four Nations nästan, så var ju LA ett solklart slutspelslag länge. Och mycket tack vare deras defensiva insatser, alltså att LA är ett av lagen som släpper in minst antal mål. Så jag håller med. Det är nämnvärt.
Ja, och sen är det värt att nämna i Dallas Harley då, som nu är med Lubushkin, va?
Ja, precis.
Och i då, då tänker man framförallt på Miro Heiskanens frånvaro, eftersom man trodde att det skulle braka ihop när han försvann, men de har varit riktigt, riktigt bra.
Ja, alltså skulle egentligen, om jag ska, alltså de har lite för få minuter ihop totalt sett, Harley och Heiskanen, för att jag skulle ta med dem topp 5, men annars så är det såklart att får jag välja ett backpar sådär i ligan som jag skulle vilja ha i mitt lag, då är det väl Ja, då skulle de nog vara två efter Teves McCarr, alltså Harley Heiskanen. Otroligt dominanta när de två är på isen. Och vi fick lite, eller jag fick lite bassning efter förra avsnittet när jag sågade Dallas backsida utan Heiskanen och deras slutspelschanser utan honom. Men då var jag lite, glömde jag bort att poängtera hur bra Thomas Harley är. Vissa Dallas fans, jag kan hålla med om det, hävdar att han till och med är förbi Heiskanen i hierarkin. Alltså att den här säsongen är han kanske till och med bättre än vad Heiskanen är. Och framförallt offensivt med pucken. Så har han kanske en dimension till jämfört med Heiskanen. Ja. Så att, och de två ihop som backpar då? Ja, det är ju nästan Taves McCarr-klass.
Ja. Sen vill jag nämna ett helsvenskt backpar innan vi lägger ner det här. Och det är ju Detroit då där Simon Edvinsson och Albert Johansson har varit riktigt bra. Ja. Sen de fick spela ihop. Och Edvinsson har vi ju vetat att han har stor potential. Men det är väldigt kul att se hur bra Albert är.
Ja, precis. Nej, det är ju en, han är bättre än sin far till och med. Roger Johansson, som ju var så bra i elitserien en gång i tiden. Men Albert Johansson, det är ganska komplett faktiskt.
Ja.
Precis som Simon Edvinsson, på den sakens skull.
Och snygga mål har han gjort. Och McClellan har ju sagt att han hade ingen koll på framförallt Johansson. Men extremt nöjd med hur bra de har varit.
Ja. Ja, det köper jag. Och jag tycker man ser också att Seider helst vill spela med Simon Edvinsson. Nu vill de ju fördela lite där i och med att Johansson och Edvinsson har varit så bra ihop. Men nu får han dra, som jag skulle vilja påstå, Ben Chirott. Och det är inte samma sak som Simon Edvinsson. Mycket bättre när de för Seider när han får spela med Edvinsson istället. Och sen vill jag också, alltså, eftersom att han är aktuell för Norris Trophy, lite försämrade chanser nu när det går så trögt för Columbus, alltså Zach Werenski. Ändå lite häftigt ändå med Dante Fabro som ju vart backpartner till Roman Josi i massa år och vart hans kollega när Josi har gjort 96 poäng till exempel en säsong och fått ta starkt defensiva uppgifter i ett sånt backpar. Sen på något sätt blev han någon slags scapegoat här för Nashville efter den tunga starten, wavad helt plötsligt Dante Fabro. Columbus tar upp honom och sätter honom hela säsongen här nu med Werenski. Och så gör Werenski sin bästa säsong i karriären. Så att Fabro, han är absolut ingen Norris-mässig back på något sätt, till och med wavad alltså den här säsongen, men får han spela ihop med en riktig superback och ta de defensiva uppgifterna, ja, då gör han det bra. Det har vi sett på Josi och det ser vi på Werenski den här säsongen.
Han är som John Cooper sa om Anton Strålman, han kommer inte att vinna Norris Trophy, men hans backpartner kommer.
Ja, men lite åt det hållet får man säga ändå, alltså, han verkar frigöra någonting hos offensivt skickliga backar.
Ja, då är vi klara då. Vi får återkomma med kedjor och sånt framöver.
Ja, vilka som varit ligans hetaste. Ja. Mm. Varit inne på Caulfield, Suzuki, Slavkovski till exempel. Det är topp 10 kedjor den här säsongen.
Connor.
Villardi, Scheifele. Ja.
Men nu ska vi inte gå i händelserna i förväg. Hur?
Nej, det får vi ta.
Nu ska vi ta avsluta det här så jag får gå och lägga mig en stund.
Ja, nu är det nap som gäller för Bjure.
Nej, bara vila lite innan jag går ut. I solen.
Ja, i solen, mm. Ja, men vi säger så då. Och så på återhörande när det bara är 3 veckor kvar av grundserien.
Yes, och du får ha det så bra där i Människobyn. Jag hoppas du kommer över till djungeln snart.
Ja, jag hoppas
också. Så jag
får
lära dig allt jag kan.
Ja, det behövs. Det behövs.
Äta myror.
jag ska göra det tills dess.
Ja, bra.
Ja, men bra. Tack för att ni har lyssnat på oss även denna vecka och på återhörande.
Hej då.
Hej, hej.
Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Vart hän jag än strövar, vart hän jag än går.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.